har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Det är en röst präglad av karaoke-sång i Köpenhamn sent i natt. Och det finns en förhoppning om att det här är precis den stunden som tar mig in i någon slags pånyttfödelse som jag verkligen trängtar efter nu. För jag har mått så fruktansvärt dåligt idag. Att det är lite jobb nu att lyfta mig tillbaka till de levandes rike.
Ja, men jag tänkte, man går alltid, man slutar aldrig, eller man kanske slutar med fel ord, men man älskar att liksom att omfamna så här, du vet, den här typen av produkter som då lovar att man ska bli av med en bakfylla. Det har man gjort flera gånger i sitt liv då. Inte vet jag, du vet, man började med så här Resorb som är väl någon sån vätskeersättning.
Ja, men det man ska ge mig, alltså, jag kan vara liksom hur radiosyr som helst när jag kommer upp till mitt hotellrum. Jag reste med vår kompis Micke, han somnar med.
Har du alltid en Resorb?
Micke somnar med kläderna på, gardinerna öppna, han växer liksom av solskenet 6 på morgonen liksom helt liksom.
Han var med också eller?
Han var också med. Ja, precis. Ja, vi var jag, Emil och Micke som åkte till Köpenhamn i en liten jobb. Jag ska berätta mer om det sen, för det hände en grej som jag inte riktigt blir klok på och som jag vill att du ska liksom hjälpa mig med. Men skitsamma, det jag alltid gör.
Dechiffrera.
Ja, typ, men jag
men du är ju märklig på så sätt. Det är ju en, det finns något robotskt över dig. Jag har ju känt dig och levt med dig så pass länge att jag menar, jag är inte helt olik Micke. Det är sällan jag somnar med kläderna på och så där, liksom, du vet, fönster där man inte har dragit för gardinerna och så vidare. Men hur, du har alltid sagt liksom, hur full du än har varit, och Gud ska veta att du har varit radiostyrd många gånger i ditt liv, precis som jag, men att du då ändå så här plockar ut linser. Tidigare liksom, när man är i Köpenhamn kanske det är samma sak. Det är ju, folk röker på barerna. På den tiden man rökte då i Sverige och andra ställen, då var du alltså noga med att hänga ut kläderna på din balkong. Det finns helt sinnessjuka grejer. Samt då dricka en Resorb. Alltså det är så här,
det var rörande för mig förr och det är rörande.
Och ibland får jag säga, ibland skrev du väl till och med dagbok även om du var helt liksom dyngrak också.
Jag skrev alltid då. Men att vakna upp och se liksom resterna av ett ordnat liv som jag inte ens kommer ihåg att jag har liksom utfört. Här står det Resorbburk. Jaha, den är slut. Ja, då tog jag uppenbarligen det igår. Ja, okej. Okay. Och där har vi linserna som ligger lite prydligt bredvid. Ja, okej. Okay. Allt det här gjorde jag. Synd att jag inte minns. Ja, det är någonting. Det sitter i mig.
Det är ändå något fascinerande att du har. Det är väl inget säkerhetsbälte, för jag menar, den klassiska historien vi berättade om förut. Men det är ju ändå när du till och med när du är full. Jag vet inte hur många telefoner jag tappar bort. Men du tänkte ju en gång när du var full. Ja, telefonen skulle jag ju kunna tappa bort. Det är inte hela världen. Men då det här var ju liksom
bara det här.
Ja. Men simkortet vore ju en katastrof. Det här var ju innan det fanns några moln och så vidare med backup och så vidare. Så du tänkte, ja, simkortet, det borde ju verkligen inte tappa bort.
Men det är liksom jag erinrar mig detta som ett ögonblick av kristallklarhet. Jag står liksom berusad framför någon popsicle-spelning eller något och tänker, den här kvällen kommer att skena. vad är det värsta som kan hända? Att jag tar bort telefonen. Och simkortet var ju the shit då. Ja. Där satt ju all information på den jävla
sätt. Ja, men det fanns väl inga mål. Visst var det kört? Det var väl kört?
Ja, det var verkligen chip och simkort och skit. Ja, då var det kört. Och då tänkte jag så här att man tog ju liksom aldrig ur simkortet i telefonen. Men jag var så jävla noggrann och liksom rationell att jag tar ut simkortet, lägger det i fickan, stänger telefonen igen, kan inte använda den längre, men jag känner mig trygg i att även om jag sumpar telefonen nu, då har jag åtminstone simkortet kvar. Jag vaknar sen morgonen efter och har sumpat simkortet, men inte telefonen. Och det är någonting i det som är bottenlöst.
Ja, men det är sådär. Det är ju när det här, ja, men precis, det är ju det här, när du tar det här ordnade livet för långt under liksom ruset, liksom när du är för full då, när du liksom i en strävan av att liksom anta jag drömmen om att vakna upp är det väl,
ja.
Och känna, ja, full kan jag vara, men kontroll över mitt liv,
det har jag. Nej, men jag upplever ibland att man kan övertänka saker och ting, ju också att man tänker för många värld. Det behöver man inte ens vara berusad för att göra. Jag minns första gången du och jag åker hem från Los Angeles när vi har jobbat med tv-serien High Chaparral. Allt material som är filmat finns då på den tiden på så kallade DV-band, små kassetter. Och då ska vi ta det här igenom säkerhetskontrollen, och vår fotograf Jonte Ljunggren säger, så det är så mycket kassetter här nu, vi får dela upp dem. Så att du tar 3 episoder, Fredrik. Filip, du tar 3 episoder. Martin Persson, vår regissör, han får ta 3
episoder. Blev jag verkligen förlovad med att ta någon?
Okej, du har rätt. Förmodligen blev du inte betrodd med detta, men jag och Martin åtminstone. Och då säger jag inte så här, det enda du ska tänka på nu, när vi kommer fram till säkerhetskontrollen, då måste du säga till att de här banden ska inte åka igenom röntgen, för då kan de bli avmagnetiserade, då försvinner allt material. Ja, det är en väldigt basic instruktion, och de här människorna som jobbar i säkerhetskontrollen, de har hört det här förr, de kommer att gå med på det, de är vana vid det här. Då tänker jag hela vägen genom den ringlande kön mot röntgenapparaten, tänker jag, de här ska inte in i röntgenapparaten. De ska inte in i röntgenapparaten. De ska inte in i röntgenapparaten. Sen lägger jag ner kassetterna på bandet och tänker detta medan de åker igenom röntgenapparaten. Och när jag kommer ut på andra sidan så tänker jag fortfarande inte genom röntgenapparaten, utan att tänka på att jag precis har kört dem genom röntgenapparaten. Och Jonte ser det här och ropar till mig, vad gör du? Det var ju det du inte skulle göra. Och jag blir liksom likblek och tänker, ja, jag tänkte bara för mycket på det. Och sen tar han då fram kassetterna. Vi är livrädda för att allt material ska vara borta. Som tur är var det ju inte det. Men det är någonting med den där grejen när man liksom inte...
Ja, men det är samma sak som när vi landar i Zimbabwe i Afrika. Mm. Och ska i det här jorden runt på 6 steg och eventuellt då har hittat en ny lead. Det vill säga en människa som ska kunna leda oss närmare kändisen som i det där avsnittet då var den vi skulle komma fram till. Men det är samma sak där. Jag plötsligt blir någon slags ledare. Jag gillar tanken på gången när jag har varit ledare i mitt liv. Men säger också till dig då. Skriv nu att vi är turister, för det här är en diktatur. De kommer inte släppa in några journalister och de kommer bli misstänksamma direkt. Då skriver du på din visum eller den här immigration-pappret, då skriver du purpose of trip. Då skrev du journalism. Och det är liksom, det är så galet.
Men ibland är man hjärndöd.
Ja,
ja, det är märkligt.
Jag skulle bara, innan du berättar om de märkliga saker som händer, jag skulle bara slutföra mitt resonemang om de där produkterna som ständigt säljs för att man ska kunna då må bättre.
Resortliknande,
ja. Ja, men så, och det är ju intressant, för det är klart, det är ju livsfarligt också någonstans. Om ett företag på allvar skulle komma på en produkt och så, som inte då är medicin liksom. Jag antar att man kan väl liksom ge sig själv en spruta med adrenalin eller någonting så mår man bättre, och det finns ju redan massa såna triokomp-varianter och så vidare som gör att man ändå mår mycket bättre, tror jag, och andra
för vårt värsta,
ja, precis. Det måste finnas någon slags forskning där man känner så här, det här går ju verkligen att bli av med, men det vore fatalt om den här produkten någonstans lanserades och folk bara plötsligt kan supa hur mycket de vill, man behöver liksom inte sova, man mår kanonbra dagen efter och så vidare. Det är samma sak som det här att man skulle då, det finns säkert redan nu så skulle man kunna lansera liksom något slags piller som gör en kåt och som gör alla kåta. Det finns väl liksom i drogvärlden finns ju det, men någonting som är legalt. Men så här, det finns ju något som jag tror jag som ändå måste, någon slags tyst överenskommelse mellan liksom trovärdiga, du vet, företag och läkemedelsföretaget. Det här kan vi inte göra.
Jag tror apropå det där ändå att det finns ju, jag tror att Torsten Flink i sin podd som han gjorde med sin brorsa, som Sigge Eklund gjorde, så berättar han en historia från Hotell Rival ur sitt långa händelserika liv där han får prova, eller han köper schack, det berättar han om då, och så tar han det med lite andra människor, och då så börjar dealern le mot Torsten, langaren börjar skratta när Torsten har fått i sig amfetaminet, och då blir det ju aldrig ett bra tecken kanske när langaren skrattar åt en att man har konsumerat langarens produkter. Så Torsten frågar då, vad är det som är så kul? Ja, det var inte bara schack jag gav dig kåt schack. Och då var det någon superdrog då som gjorde att alla i rummet, Torsten inkluderat, blev så kåta på varandra så att de literally, bokstavligt talat, låg med varandra i 2 dygn. Torsten beskriver det som att man är så kåt så att man liksom, man vill klösa sig själv i ansiktet. Till slut kommer man och så tänker man, fan vad skönt, nu är den här tortyren över. Så går det 15 sekunder och sen är man lika kåt igen och så måste man bara fortsätta. Och det, langaren tröttnade ju på det här spektaklet. Han gick därifrån efter kanske 3 timmar.
Värre saker kan ju hända än...
Ja, har säkert hänt Torsten Flink också.
Ja, men även om det naturligtvis måste vara förenat med ganska stora risker också. Det låter ju inte bra, så att säga. Jag skulle bara säga att när jag då, jag vaknade upp i söndags, det var inte så farligt. Det var liksom inte, jag hade inte varit radiostyrd. Men jag ska gå ner till apoteket, ett stort Walgreens apotek i USA och sånt. Man kan ju sakna ibland där man liksom bara kan botanisera så jävla mycket grejer som ligger på hyllorna. Men då finns det, då ser jag liksom så här, Hangover No More, som är någon slags liten burk. Man hör ju på titeln att det är scam. Alltså man vet ju
att det är skit. Ja, det är skitens skit.
Skit från Hangover första no till sista.
Det är inte, ja, men det är inte ens en bra titel. Den är alldeles för deskriptiv.
Ja, men den är, ja, men är den. Det är väldigt tydligt. Den poppar ju där. Det gör ju inte liksom Resorb, ja. Förstår du? Du vet, alltså, Hangover No More, jag rycker ju till när jag går i korridoren.
Ja, men jag tror att Resorbs styrka, tror jag, är att liksom så här, man köper en sån här Resorb idrottspulver, så ja. Att känslan är när man köper det här ska jag ha när jag springer Berlin Marathon nästa gång, för det, men det kommer man aldrig att göra, för man vet att man egentligen kommer att ha det när man är bak.
Det finns ett löfte, men det har aldrig...
Det finns en ansats i inköpet om ett hälsosammare liv.
Ja, men det har och heller aldrig varit liksom namndrivet, utan anledningen till att man dricker Resorb är att man någon gång i sitt liv har typ träffat någon läkare, du vet, som säger, ja men drick lite Resorb, det är det bästa man kan göra, man får liksom i sig salt och sådär, man förlorar vätska och så vidare. Men här gick jag ju liksom förbi, vänta, vad var det jag såg? Jag gick vidare liksom i den här gången, så bara, vad var det jag just såg? Backar, ser Hangover.
Du gör en
så
kallad double take och vänder dig om.
Ja, men du fattar, 1999 då, 200 spänn typ kostar den här. Jag går hem, tar ett sånt här piller. Och det hjälper ju inte alls, du vet. Jag vet ju det. Men det är liksom, det är drömmen om man mår bättre. Och kanske då så är liksom, nu pratar vi om saker man kastar in i kroppen eller häller i sig. Det här podden kan ju vara någonting annat. Att man på något sätt, man, du vet, man piskar liv i sig själv. För att man måste vara lite på tårna och lite skarp.
Ja, så lite. Kanske liksom, ja, men jag satt i taxin från Arlanda tidigare idag. Och så liksom hör jag mig själv säga till mig, kanske gå till gymmet en sväng och liksom piskar igång mig själv. Han bara stirrar på mig, är du galen? Ja, men det...
Du vet vem som sa till mig att man alltid ska träna bakis?
Nej.
Johan Renck. Ja, okay. Alltid träna.
Ja, men jag hade nog där, så går jag ur taxin, så går jag liksom upp för Surbrunnsgatan 40 meter och är så andfådd. Jag tror jag håller på att liksom segna ner. Så det fanns liksom inte på kartan att liksom, det, podden är gymmet för mig den här eftermiddagen.
Fan, Johan Renck skulle ju avsluta, du vet, när han vann Golden Globe. Då ska du ju alltid avsluta Sverige, du vet, om det var, vad var det nu, Ruben Östlund för president, eller du vet, när du vet, en långa tal av Denzel Washington, där han bara liksom, du vet, levererar one-liner efter one-liner om liksom, alla människor ska få drömma, och om man drömmer tillräckligt liksom hårt och konkret och jobbar för det, ja, du kan drömma också på uppfyllelse. Men roligt om du bara, and one final advice to you, konstpaus. Johan Renck har gjort en film om Tjernobyl.
Alla tror att han nu ska säga, följ din dröm.
Emily Watson sitter där med tårar i ögonen och tänker,
nu ska han säga det här. Det här som förenar oss alla här inne, att vi följde våra drömmar och nu sitter vi här i de fina salongerna. Nu kommer Johan Renck att på ett nytt fyndigt sätt, inspirerande
liksom, Hollywood ska få en ny röst, ny skandinavisk röst. Han är där uppe gotklädd. Han har tackat agenter, han har tackat familjer, han har pratat om Tjernobyl. Allt
nu
finns.
Nu kommer där stunden när han ska få människor i Idaho, människor långt ifrån liksom de fina salongerna.
Ja, precis, men också det precis. Men så säger han till dem, we're all gonna be terribly hungover tomorrow. Redan där så följer han på att förlora auditoriet. Va? Vad säger han? 90% är liksom recovering alcoholics. Eller bara liksom nyktra.
Spiknyktra.
And tomorrow morning, the first thing you should do is just head down to the gym. Or head to the gym. Och så säger,
thank you very much! Och så superjubel.
Always work out when you're hungover. Jublet där inne uteblir.
Ja, det blir tyst.
Givetvis. Det var bara det jag skulle säga. Men du sitter i taxin, du funderar på att gå till gymmet. Gör du det då?
Nej, det gick inte. Jag såg istället filmen Elvira Madigan som Bo Widerberg regisserade 1967 om Tommy Berggren och Pia Degermark, som är så kära i varann att de tar sitt eget liv på slutet. De kan liksom inte, det var vad det var. Men Jag har hämtat mig då från två saker. Det ena är att vi gick ut jättehårt igår, och när man beställer liksom 3 shots på danska så låter det som att man säger 10 shots. Så man fick, vi fick då 10 shots direkt. Och så fick man små
brickor. Vad är det man dricker? Är det så dansk? Är det så gammeldansk?
Ja, mycket sånt där. Det var som att man, det var liksom små brickor, som att flårtanten var ute och liksom levererade små muggar med flår. Men istället för brickor med de här shotsen som man då...
Men det är också för att vår, den enda människan i vår krets som på allvar sysslar med sånt här, ja, att liksom älskar att beställa in brickor med sånt, han var ju med, Micke Svensson. Ja, jag menar, jag skrev till dig, du skickade ju bilder till mig. Det gör mig avundsjuk. Känner en oerhörd, liksom, kände längtan till Köpenhamn och till er när du skickade mig bilderna. Men då skrev jag till dig då liksom, så här, du vet, nu blir det shots. Och du hade till och med sagt till mig innan, det får inte bli några jävla shots. Nej, men det
är ju, sa du. Jag har nämnt för dig tidigare Claes Åhlund, som är då musiker och med Teddy Bear, så massa, vet, producerar massa artister. Han har ju en tatuering på vänsterarmen där det står våga vägra shots, för att han har liksom betalat priset för många gånger. Och det går ju inte att stå emot till slut, man blir, ja, så, och när man väl har öppnat dammdörrarna.
Du är ju så stark, ja, jag fattar, ja, det inte går. Det för du är ju samtidigt sen, när du har en vit månad, nej, då dricker jag ingenting.
Nej, men, det var...
men när Micke Svensson då trycker det liksom i gammeldansk, som du också hatar, ja, under liksom under ditt ansikte.
Det var inga basiska uppstötningar i morse, om man säger så. Det är ju priset man betalar. Men skit i det. Vi kan inte prata om att man har liksom varit ute mycket. Det känns geggigt och såsigt. Vi var där för att jobba.
Nej, jag vet, men jag blir också, det är väldigt, för mig är det väldigt uppfriskande. Man vill alltid att ens kompisar ska vakna och bakis, ja, på ett hotellrum i Köpenhamn ju. Så är
jag det. Och Emil framförde Shania Twain's You're Still the One.
Det här vet jag inte om jag vill höra. Det här, nej, vet det, däremot inte.
Det behöver du verkligen inte göra. Men vi kanske avslutar podden med den
låten. Det är ändå cringe på håll. Eller när man inte ens har varit med. Men jag undrar, jag bara tänker så här, om det där tycker jag är märkligt med karaoke. Det är kul med karaoke ibland, så är det ju. Och men jag tror liksom du och jag har aldrig varit några superfans, men när tillfälle erbjuds, ja, vi är ju inte först upp. Vi är absolut inte först upp. Vi har haft slutfester och så där. Emil Persson älskar det, måste man säga. Ja, snabbt upp och kör liksom Bon Jovi låtar och allt vad det är. Men till slut hamnar man där. Men jag undrar, finns det någon, du vet, Whitney Houston när hon var i livet, om hon satt där då, om hon var ute med er och drack shots, vilket hon hade kanske gjort. Alltså, ja, men om hon går upp då och sjunger I Will Always Love You, kan vi säga, eller någon annan, I Wanna Dance With Somebody, någon av sina egna låtar, eller någonting helt annat, Amazing Grace, i ett karaoke room, kan ens hon få det att inte bli cringe då, undrar jag. Det liksom går väl inte? Går det att liksom...
Ja, men du misstolkar ändå lite. Vi har varit på karaoke-ställen i Los Angeles där du själv har pratat om vilket härligt community det är. Det är lite Lost Souls. De går dit och sjunger liksom låtar en gång i veckan. De är lite,
ja, men det var ju ett ställe.
Jag vet det.
Liksom
ett ställe. Men på vissa karaoke-ställen, att det är cringe, ja, det är det. Om jag skulle spela upp när jag och Emil sjunger You're Still the One här nu, det vore fruktansvärt cringe. Jag har materialet, men det ska vi inte utsätta någon.
Nej, men vad fan?
Nej, det ska vi inte göra.
Kan vi inte lyssna lite grann?
Vill du göra det?
Ja, självklart. Det vore ett svek mot våra lyssnare att inte bjuda på det här. Du är en bjussig människa. Det var väl ingen rolig historia det där, men samtidigt det är
det. Men det du misstolkar kring, ofta tycker jag, men vi ska inte fastna i det här för guds skull, men det finns ofta någonstans gemenskap inne på karaoke. Alla tycker att det är lite jobbigt att gå upp och sjunga. Därför finns det en okringig stämning. Det är ju cringe, jag ser det utifrån genom ett fönster, men där inne tycker jag
alla tycker ju inte det är jobbigt. Nej. Jag tycker alltid det finns några,
okay,
som
men
älskar
det. Jag upplever ändå som att det finns någon slags mini-gemenskap där inne som jag väljer, kanske beroende på shotsbrickor, att tolka som något vackert. Att det är så här är vi och bjuder på våra tillkortakommanden allihopa, vad mysigt vi har det. Så cringe är liksom lite fel ord i rummet.
Ja, men är karaoke också ett bevis på att alla människor ändå drömmer om att ha den där micken i sin hand och sjunga? Det är klart det finns folk som aldrig skulle kunna göra det, men om man då har några liksom shots innanför västen, de flesta går ju ändå upp där. Jag tror det är ändå något, ett tecken på det där, drömmen om att stå där inför andra och liksom påverka folk med
sin väldigt, sång. Det kan stämma. Det var ju också väldigt sunkigt ställe här, slår det mig nu, för att mikrofonen satt liksom fast cementerad i ett stativ, som att någon hade kört ner svärdet Excalibur i en sten. Och där, ingen, det var liksom att annars skulle folk snor den på 10 sekunder, antar jag. Och det var något tecken, tycker jag, i att den här mikrofonen är, alltså, det är lättare att bryta sig in i Fort Knox och liksom sno USA:s guldreserv än att få med sig den här micken härifrån.
Vi är även denna vecka sponsrade av DPJ Workspace som är din partner för kontorsmöbler och inredning sedan 1995. De gamla gemet är såklart då specialister på kontorsmöbler och inredning av kontor. De har allt man behöver.
Ja, och med inredningshjälpen som de erbjuder får du som företagare ett kostnadsfritt inredningsförslag. Sånt behövs, va? Inom 48 timmar kommer det uppritat av DPJs egna inredningsarkitekter, presenterat då i snygga 3D-visualiseringar. Sånt där älskar jag. Av ditt kontor, och det skickas då till din mail, och så kan du ta beslut i lugn och ro.
Och när allt väl på plats på kontoret så har de minst 10 års garanti och 30 dagars ångerrätt även som företag. Detta är fantastiskt. Gå in på dpj.se och läs mer. Vi säger stort tack till DPJ Workspace. Vi är den här veckan sponsrade av HelloFresh, och om man inte har stött på HelloFresh tidigare och vet vad de gör, så levererar HelloFresh alltså då färdiga matboxar, underbart, hem till dörren. Det är enkla 6-stegsrecept med färska ingredienser och med en anpassad mängd för varje tillfälle, vilket underlättar då vardag på ett otroligt sätt. För den som inte lagar så mycket mat hemma så kan ju faktiskt HelloFresh hjälpa till med att upptäcka nya ingredienser och hur man använder dem. Det är sånt som tryter när man ska hitta på allting själv och man hamnar i enkla, gamla, tråkiga vardag som jag kan relatera till detta.
Ja, jag kan droppa några rätter här. Blandfärs teriyaki med då sesamstekta grönsaker och ingefärsris. Det hade man inte kommit på själv, framförallt inte du, Fredrik. Så gå in på hellofresh.se och med koden PODFF, P-O-D-F-F, kan man få upp till 1359 kronor i rabatt de första 5 kassarna om du inte då provat HelloFresh ännu. Och dessutom fri frakt på den första matkassen. Du kan också använda koden om du tidigare har varit kund men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan eller längre och nu då önskar bli kund igen. Vi säger vad då, Fredrik?
Vi säger stort tack till HelloFresh. Vi är den här veckan sponsrade av Unibet, och det är Stockholms derby mellan AIK och Djurgården som sker på söndag. Till dagens datum är det 43 000 sålda plåtar till säsongens första stormatch borta i Solna. Det är ju som alltid en högintressant match, inte bara på plan såklart, även på läktarna. Jag har ju svårt för Djurgården, det har jag pratat om öppet. Inte alla djurgårdare är as,
du,
men
ibland
alla
är du platt, är tycker Djurgården. Jag vet inte vad du baserar det
jag
där
vet
på.
Detta. Men här kommer jag att följa matchen med intresse, och det jag hoppas framförallt är att det går bra för AIK.
Börjar bli lite tifotorsk, känner jag. Malmö var ju otroligt tifo här om veckan då.
Ja, det tycker Malmö-människorna, ja. Alla är inte
så
lika
golvade.
Så är
det matchoddsen då vad det gäller derbyt, så är Djurgården knappa favoriter, men i derby kan allting hända, så är det ju. Det är många klassiska derbyn som vi har liksom... Det är många klassiska därmen genom åren, såklart. Man kan till exempel spela på att AIK inte förlorar matchen till 1,55 gånger pengarna. Eller då att båda lagen gör mål. Det kan man spela på till 1,79 gånger pengarna. Det finns något för alla, onekligen.
Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt. Vi säger stort tack till Unibet.
Vi är då i alla fall i Köpenhamn för att vi ska de gör alla mot alla där, alle mot alle, och det är liksom danska program, det är jättekul, och det är liksom de har sina egna ämnen, de har egna moment, och du vet alla grejer man vi gör de också.
Är den danska programledaren bättre än vad jag är?
Men de har lite annat steg. De är inte, det är inget radarpar. Hon har lett Naked Attraction tidigare och liksom delat ut något pris på någon gala. Spritsprångaren är naken.
Svaret är ju nej ändå. Utan att dissa dem så vill svaret nej.
Nej, men de,
alltså, du dissar dem inte.
Nej, jag vill verkligen inte dissa dem. Jag förstod heller inte ett enda ord som sades i studion, för att det är så komplicerat med danska ju. Men det kändes för kul och jättehärligt att det där pågick. Och efteråt så skulle vi då liksom lite snack med dem, och vi skulle liksom pick our brains kring hur programmet görs och hur man...
Men ni ville egentligen, ni stod och sparkade som en häst som skulle utspilta. Ni ville bara liksom bara ut i liksom Köpenhamn och börja dricka.
Sann, men de hade faktiskt lite öl i studion, så det var ganska härligt. Men det som då hänt, att det blir ett möte som både sker på svenska och engelska, som det ofta blir när det är danska med. Och man, framförallt så använder man vissa uttryck då, liksom så här, go with the flow kan man plötsligt säga då. Det säger man väl ändå, men det blir liksom, man slänger in anglicismer när man kan, för då vet man att de förstår. Och det blir vissa sådana här fraser som man återkommer till. Jag kommer ihåg en gång jag lyssnade på en intervju med Quentin Tarantino i samband med att han släppte sin då förra film Once Upon a Time in Hollywood. Så gjorde han massa intervjuer, och han är alltid underhållande i intervjuer. Men i någon intervju som kanske var 2 timmar lång, oavbrutet underhållande, men där använde han uttrycket to breathe the rarefied air of someone, bababa. Det innebär då att människor som är längst upp i stratosfären, längst upp i eliten, liksom, i Babelstornet, eller vad man vet, de andas en rarefied air, en annan sorts luft, en renare luft.
Som andra människor då inte, andra människor får inte andas den luften då, så att säga.
Nej, och, exakt, för att då tillhör man en elitklubb på något sätt. Och han pratar om det här liksom lite dissigt om människor som hamnar då utan att de vet om det i någon slags jävla babelstorn. De tappar liksom, ja, men relation till verkligheten på något sätt. They breathe the rarefied air. Han återkommer till det här uttrycket hela tiden. Och jag hade ett uttryck då som, när de sa, men ni har ju så många avsnitt, vi har ju bara 24 säsong 1 här, och vi, ni har gjort över 500 avsnitt, hur går det till? Och då, så, jag vet inte hur jag ska formulera det här, för jag är fortfarande liksom, jag är fortfarande väldigt tagen av vad som kan ha hänt och vad det i så fall liksom, hur det tolkas.
Du står där som någon slags nestor.
Ja,
ändå. Nästor. Du är ändå liksom, du har skapat det här fenomenet.
Ja, men vet du vad, möten är också lite utspridda. Det är inte någon föreläsning där, utan man står och pratar lite med olika små grupper, så att det är liksom, jag står med någon liksom huvudredaktör där som har liksom väldigt mycket ansvar, känns det som. Och han frågar, hur gör ni ens det här? Mellan äpparna liksom, så här, vad gör ni då? Ja, men då skriver vi nu ganska ofta nya frågor, för vi måste hinna ikapp hela tiden. Och jag använder uttrycket hela tiden. Ja, men vet man you go from hand to mouth. Det är liksom direkt från handen in, vet, det måste gå undan, from hand to mouth, som jag tror är ett uttryck då som innebär att man hela tiden lever på liksom på marginalen.
From hand, ja, men precis, du menar det, så att man hinner aldrig liksom egentligen sitta och marinera frågorna så mycket som man kanske skulle vilja.
Skriver man en briljant fråga så åker den in direkt. Det är inte så att man, den ska vi spara till om 3 veckor.
Det är något jävligt härligt i det också. Det är liksom, det, motsatsen är väl liksom På spåret, där man kan gå runt och marinera en fråga i 2 år.
Ja,
och
verkligen.
Den är ändå inte bättre än, ja. Vilken är Irlands största stad? Det är liksom på den nivån.
Och jag sätter någon slags stolthet i det här också. Så att jag säger då det här hela tiden. Och jag märker liksom att min rarefied air i den här konversationen med den här manusredaktören är liksom, it's very hand to mouth. För jag tycker att det begriper han. Och det är och det är, tycker jag, en bra beskrivning av det vi gör, heter det.
Ja.
Men sen, nu efteråt, så är jag ganska säker på att jag inte har sagt hand to mouth till honom.
Utan att du har sagt vad?
Jag tror att jag har sagt ass to mouth.
Nej, det har du inte sagt.
Jag är ganska... en halvtimme efter att jag pratade färdigt med honom, så bara det känns som att det slår ner en blixt i ryggen på mig. Jag tänkte, vänta nu, vad var det jag sa hela tiden där inne? Och då kommer ass to mouth till mig. Jag trodde att det var hand to mouth, men ju mer jag tänker på det efterhand, och om det stämmer att jag istället har sagt ass to mouth, som ju också är ett uttryck, eller hur? Från pornografin. Eller
ja, men det var jag skulle säga, uttrycket är väl lika bra att vara helt konkret. Det är väl när man då har analsex och när så att säga penis då åker rätt in i mun efteråt. Utan, utan någon slags hygien.
Utan att passera gå, så att säga.
Ja, ja, precis. Ja. Det lustiga är väl att förkortningen av Estermalt är då ATM. Vilket också är liksom vad man kallar en maskin där man kan ta ut pengar.
Ja, precis. Ja, ja. Men som du förstår, jag kan ju liksom inte ringa upp den här redaktören och prata med honom och säga så, igår när vi stod och pratade, då ville jag säga hand to mouth. Det var väl inte så att jag sa ass to...
Jo, det är precis det du kan göra.
Alltså, för grejen är att om jag har sagt detta, om han vet vad ass to mouth är, kan du förstå vilken fruktansvärt idiotisk diskussion vi har då haft, han?
Ja, eller så är det nu legendarisk och folk sagt att han beskrev processen som ass to mouth. Vilken jävla punkare. Och så här, dessutom,
du
säger
nu.
Ju det där. Du säger det också i Danmark.
Va?
Ja, men det hade varit värre om du skulle pitcha formatet som jag sa när jag hade något möte här om veckan när jag träffade de här Lionsgate. Ja. Och de ställer korta, de vill kort, de vill snabbt vill jag reda på vad programmet är och så här, hur ser processen ut? Ja. Om jag då till två liksom gubbar med liksom årslöner på liksom 30 miljoner dollar. Ja. Om jag då skulle säga, well, my friend usually describes it as, you know, ass to mouth. There's no... då satsar man ju allt. Då chansar man ju och riskar.
Ja, men nej, men det är, ja, eller om du hade liksom så här, du hade inte begripit vad det betyder och suttit med straight face och liksom trott att det är lika seriöst uttryck som hand to mouth.
Du vet att jag hade beundrat det.
Nu sitter jag här och jag är helt immig på mina glasögon. Nu svettas jag liksom ut på, när jag tänker på det här. Hur han upp, om han går från det här mötet och bara, vad fan säger han? Jag har ju liksom lite prestige, jag har gjort många program. Jag är ju...
Det är en dansk, Fredrik. Det finns inte en dansk som inte älskar ass to mouth. Förstår du vad jag menar? Det finns inte Danmark, det handlar ju bara om sånt.
Danmarks
smeknamn skulle kunna vara it's like Copenhagen tankstreck if you like ass to mouth. Det är på den nivån.
Jo, men man ska också veta,
men det är det sista landet på jorden man behöver vara rädd för att man har sagt något som skulle kunna få liksom,
jag vet,
en person i gungning. Du är, står ju dessutom över, ja, dem.
Det är därför han aldrig skulle ifrågasätta mig. Om han säger, wait a minute, vad menar du med ass? Det skulle han ju inte, eftersom jag då är nästan. Jag är liksom, jag är den rutinerade krigsveteranen som kommer in med mina stories om ass to mouth. Om det är, alltså...
Men tänk om ass to mouth blir deras, så att säga, axiom, eller vad fan det heter. Det är liksom så här arbetar vi när vi gör alla mot alla i Danmark.
Det är så jävla sjukt.
Och så vet du vad det står så här, ungefär som att det är någon början, att du vet, när det står så här, Mark Twain i början av någon jävla film som har sagt något någonting.
Fint citat.
Ass to mouth. Ja. Sen står det bara citat, Fredrik Wikingsson, creator of alle mot alle. Ja, men det är så jävla kul. Man gör det där lite för lite, för jag menar, uppenbarligen, det är ju vad det är. Men den där typ av neuroser man kan drabbas av när man börjar tänka.
Jag har tänkt den här tanken. Jag kanske tänkt på det 5000 gånger.
Men du vet här, när man går runt och tänker, har jag sagt det förra veckan, var det, eller så var det i vår andra podd. Filip och Fredrik svarar, som finns på Podmi. Det kanske var i den podden vi pratade, du pratade om när du förlorade oskulden. Det har du gjort förut i andra sammanhang. Och du då, dagen efter att du har förlorat oskulden, går tillbaka till stugan där kvinnan du förlorade oskulden med ligger och sover. Och du har tänkt 1000 gånger, har jag nu fått HIV? Och du vill ställa den frågan till henne. Du gör ju inte det till slut, vilket är vettigt. Men man har, den där typen av ögonblick finns ju i livet. Och ibland... Jag tycker det hade varit värre, eller det hade varit mycket värre, om du hade frågat henne, har du HIV? För det är liksom någonstans, bara känns det som att du cross some kind of line där, kanske.
Jo, jag vet, men
här är det ju bara kul. Du ska ringa upp honom, spela in samtalet. Det är det man vill.
Men det var liksom så, om han... För alla mot alla i Danmark, liksom, de ställer inte frågan, lever den jäveln? Det är lite för vågat för dansk tv, ska du veta. Det är inte liksom...
De skulle knappt ha kategorin ATM, eller hur?
Nej, summa summarum är... Att jag håller faktiskt på att bli lite sinnessjuk av det här. För jag försöker spola tillbaka. Men
du brukar inte bry dig om sånt här.
Men, så. För det är så jävla ologiskt att jag säger det. Och det är, han kan också tycka att det är en inblick i min...
Det är som jag säger. Hade du sagt det på ett möte i USA... inför två Lionsgate-gubbar, då kan man ju förstå att där gick möjligen tåget. Eller så,
jo, men,
hade
vet
du
vad? Då hade det också varit en kul
Jackson Pollock figur.
Ja, det skedde sig i USA för att jag sa det där i mötet med den här gubben.
Ah, men då hade
jag, ja, absolut. Men det är någonting med den här trevliga mannen som står och inte ifrågasätter någonting.
Det var ett snabbt möte ifrån att ABC skulle sätta upp alla mot alla och liksom storytelling. Vad heter den där jävla New York Times mannen som alltid skriver oral history om David Letterman och sånt där? Vad fan heter han?
Carter, Bill Carter heter han.
Ja, Bill Carter, ja. Men jag menar, om han då skulle skriva en bok om liksom failed Hollywood moments at the last minute eller någonting, då hade det liksom, det är en cool historia.
Jo, absolut, det jag säger, men det, här är det ju bara besynnerligt och liksom beklagligt. När han går hem i regnet i Köpenhamn.
Snälla, ring upp honom, nej, kan du inte, nej, göra,
nej,
det?
Nej, jag får beröringsskräck av det här också nu, för det är för...
Kan någon annan ringa?
Nej.
Ska jag ringa?
Nej, det ska du ju verkligen inte.
Det är ju de facto så, att man ibland är så här... Fylla är besvärligt ibland. Oftast är det kul, eufori liksom, eller bara någon slags liksom, medicin om man mår bra. Men man har ju haft de där fyllerna i sitt liv när man bara minns, vänta, jag stod ju och pratade med den där personen väldigt, väldigt länge, ja. Du vet, vad sa jag? Alltså du vet såhär, det där är ju någonting av det värsta man ändå kan vara med.
Det är klart, det är kemisk ångest. Men det här, i det här fallet var jag ju inte ens berusad. Utan det här var ju en man som stod med gott självförtroende och berättade stories om maskineriet och liksom hur väloljat och liksom logistiken är fantastisk.
Gjorde allt rätt.
Gjorde allt rätt, förutom att jag inte, att jag trodde jag sa hand to mouth, men att jag
du var liksom både ödmjuk underhållande, ja, och liksom hade pondus.
Jo, det är det jag menar. Därför är det så konstigt för den här mannen att jag säger ass to mouth istället. Skit i det nu. Vi måste vidare från det.
Ja, men jag måste det är ändå intressant när du pratar om såna där liksom rarefied air och uttryck då, hand to mouth. Man får säga att rarefied air har ju liksom, det är vackrare än hand to mouth.
Ja, ja.
Men det är någonting så här, när man då liksom scannar av sin Insta och så då får man någon slags liksom, det som ploppar upp är väl en reflektion av vad de då, eller algoritmen så här, tror att man gillar.
Ja,
så är det ju liksom. Ja, och då om någon jävla anledning dyker det ofta upp sånt här för mig när kända människor ger råd. Och då menar jag inte som i vår podd Filip och Fredrik svarar, utan de här som liksom med någon slags total, liksom, väldigt pompöst Denzel Washingtonskt. Du vet, så här, säger någonting, det är perfekt levererat med konstpauser. Man kan inte kritisera framförandet. Nej. Men liksom svansföringen och liksom självförtroendet gör ju också att man äcklas av,
ja, men det är ju väldigt, för mig är det väldigt, väldigt vanligt att i intervju med kocken då Anthony Bourdain som tog livet av sig själv, men han sitter och pratar om tacksamhet och han har fått uppleva hur man ska bete sig i kök och sådär. Det jag får i min liksom så här förstoringsglas delen av, du vet, man utforskar delen av Instagram, så det är alltid 3-4 sådana här textade citat av honom som blir någon slags döda havsrullar. Det är liksom,
men han är inte den största boven i den här genren. Jag tycker du är hård mot honom. Han har ju bara sagt grejer. Han visste, jag tror inte han sa grejer. Nej. Med någon slags liksom syfte att han skulle bli en citatmaskin.
Ja, men man, absolut, ja, exakt. Inte. Det finns ett intro till en låt av vad heter han nu? James Taylor, som har gjort 5 plus låtar. Carolina,
världens renaste och vitaste artist, alltså, någonsin.
Verkligen. Men han gjorde en låt som heter Frozen Man, som handlar om att det finns ju uppe på de här högsta bergen då, Mount Everest och sådär. När, om folk dör där uppe så blir de ofta kvarlämnade, för det är för bökigt att ta ner dem. Så de har kanske legat sedan 1918 och är liksom helt kompakt frysta. Eller, det är alltid kallt där uppe. Det är som att de ligger i en frysbox liksom, stela och jävliga. Och stendöda.
Det förstår folk.
Ja, och då såg han en bild på människor som tog bilder på The Frozen Man. Och han då, James Haley, tycker det är jobbigt när folk tar bilder på honom nu när han lever. Och The Frozen Man visar för honom att even if you're dead, you're still not safe. Det vill säga, han ligger där uppe och blir selfie-material för folk i år efter år.
Vilken jävla självömkan ändå. Bedröv.
Ja, det är det ju, men han skämtar väl lite om det. Men
han har liksom själv sökt scenen till 100%.
Och men tycker, det jag skulle komma till var poängen med det där. På samma sätt som han menar att The Frozen Man vet ju inte vad som händer med honom efter att han har blivit The Frozen Man, efter att han har dött så att säga. Anthony Bourdain, hade han vetat när han sitter i de här intervjuerna att brottstycken ur de här intervjuerna kommer att liksom klippas ut i 15 sekunder snippet.
För det har väl eskalerat,
ja,
efter,
ja,
hans,
mycket,
död.
Mycket mer. Och så textas det framförallt upp då så att man, och så blir det som om han sitter där och är självgod och ger råd. Du har rätt i det, det är inte hans jävla fel. Men det framstår ju, om man inte vet hans historia, man inte vet att han är död nu, då tänker man, där sitter han och sprider sin livsvisdom omkring sig som säd.
Ja, men det är också, det är lätt att bli ogranskande, känner jag. Det som är bra med att jag får se de här klippen av Denzel Washington och så här på Oscars, eller han, den här mannen som, du vet, han som var med, spelade trummor, jag tror jag snackade med dem någon gång, han som spelade trummor, eller nej, så han var trumlärare, rektor på den här skolan,
J.K. Simmons, ja, precis.
Ja, men precis.
Han vann en Oscar för sin roll i Whiplash.
Ja, då sa han inte call your mom eller någonting på slut, liksom, så här. Och det var väl okej, okay. Han hade naturligtvis förberett det, för att det, liksom, det är väl liksom där, det vi pratar med Johan Renck liksom. Det var ju en förberedd liten knorr på allting. Helt klanderfritt. Omöjligt, han kan aldrig få kritik.
Tydligare och renare än om Johan Renck hade uppmanat folk att träna bakis. Det hade ju varit mycket roligare då.
Ja, vilken jävla dröm, ja. Det är mycket så här, ibland när man tänker på drömmar, så tänker man på folk, ja, men man vill åka till, du vet, inte vet jag, Polynesien, pappa vill åka till, du vet, Marquisöarna, där Brel och Gauguin var, så. Men ofta tror jag, jag tror du kan känna igen det. Drömmen är ju liksom att ofta att Johan Renck ska göra grejer. Kommer du ihåg det vi drömde? Alltså det riktiga drömmen.
Vet du vad? Det här är framförallt din dröm. Du har ju mer av en hänga på honom än vad jag har.
Men hänga på, men det är inte bara, jag ska säga Johan Renck, nu sa det, det är tillspetsat. Men det är människor överlag ska göra grejer. Den här podden handlar ju inte sällan om det. Att så här, tänk om den där människan gör det. Det är för att man lever i en värld som bjuder på så få överraskningar.
Ja,
vi sa ju liksom, i något avsnitt så drömde vi om att Johan Renck skulle bli liksom ny nöjeschef på SVT och direkt lägga ner Melodifestivalen. Den tanken är ju, ja, underbar. Den är liksom underbar.
Att vara man kan liksom stockholmsk och iskall och bara, min första åtgärd, det är för så här, alltid när det kommer in presidenten.
Han gör det från sitt, ja, brownstone.
Ja,
jag kommer jobba på distans.
På samma sätt som, och vet, en minut efter att Trump kommer in i Vita huset lägger han ner Obamacare. Presidenten gillar ju att ta i direkt, visa, nu är det en ny sheriff i stan, jag kommer att rasera allt det som har gjort före mig. Och därför är det kul att första Renck
att direkt motarbeta folkets vilja. Folkets vilja, direkt motarbetaren från ett brownstone hus i Brooklyn. Det är liksom det värsta en svensk kan göra.
Och fy fan vad kul. Fy fan vad kul.
Den typen av tankar är sånt som kan få dig liksom ganska snabbt galoppera ut ur bakfyllan, eller hur?
Ja, det vore ännu bättre. Jag tänker så här, det är ju bara en vecka kvar till första april. Hade det varit ett kul första aprilskämt, det är det ju. Folk hade ju fattat att det är ett skämt tyvärr. Det är liksom inte, det hade varit kul att liksom
alltså Johan Renck, ny nöjeschef. Folk tänker inte på att han har viktigare saker för sig och jag har en internationell karriär.
Nej, det, Johan Renck, det skulle de tro på.
Och sen så här, vad har du, och så sa Johan Renck i intervju, jag kommer lägga ner Melodifestivalen. Ja. Det är ett plåster som ska dras av. Jag förväntar mig liksom, jag förväntar mig kritik.
Ja, verkligen.
Men det måste göras och folk kommer liksom, folk kommer vara lyckliga för att jag gjort det. Men så här, det ofta handlar om det, tror jag, för att det är så sällan folk ändå faller ur ramen och så här. Man kan tycka att det är liksom så här tröttsamt kanske, men jag tror
det, styrkan det skulle ha som potentiellt första aprilskämt är att jag kan ju faktiskt ibland ändå när jag läser de gamla mediala,
för det är inte bananas, eller hur?
Nej, det är easy att hata på första aprilskämt och många är också dåliga. Men när man ser tillbaka på så här, ja men Hyland då, han sa att sätt en strumpbyxa över TV:n, så går den från svartvit till färg. Och så gör miljoner, det är, ja men fan, det är kreativt ju. Och samma sätt när liksom Expressen,
men det är så, den vet du vad, den tycker jag ändå, det var limmade väl med Hylands liksom personlighet, men oerhört folkföraktande någonstans.
Ja.
I grunden, eller
ja, lite kanske att folk är idioter, ja, att de tror på detta. Men jag minns att Expressen,
det här handlar inte om att folk är idioter.
Nej, men
det här
är väldigt, säga, ofta handlar det om, ofta handlar första aprilskämt inte om destruktiva saker utan om liksom uppbyggande saker, som att nu byggs Ölandsbron. Bron byggs från varsitt håll. Expressen skojade då om 1971 eller vad det kan vara, att de här två, när de skulle mötas mitt ute på liksom vattnet, så håller de på att missa varandra. De photoshoppade det där på något jävla sätt, primitivt sätt, så det ser ut som att bron skulle liksom missa sig själv på något sätt. Och det handlar ändå om saker som är under uppbyggnad. Nu ska det här ske. Det är ett första aprilskämt. Att det är liksom alltid liksom positiva nyheter som man inte riktigt kan tro på. Det är kul med det här är att det är en negativ, destruktiv nyhet. Att han ska lägga ner. Därför skulle folk kanske tro på det. För det är så sällan inspiration till första aprilskämt medialt sett hämtas ur destruktivitet.
Man vet att det skulle bli ramaskri. Det är så här. Men att det samtidigt, ja men det är samtidigt inte farligt, för man kan säga att det där var ett skämt och skulle folk lugna ner sig. Folk skulle inte, tror jag, bli arga. Så, nej, men det är därför.
Men skämtet
det är,
hade varit mycket tråkigare om så här Kalle Moreus, en ny nöjeschef på SVT, eller liksom så här, och han har budgetskäl.
Jag lägger ner Melodifestivalen. Ja, det tror jag.
Ja, och budgetskäl måste vi lägga ner det. Och så hade man sagt, ja, det är, och du vet, och han är på plats. Det härliga här är att det är Johan Renck med liksom en gotisk iskall energi på Zoom från
SVT
New York.
Skrotar Melodifestivalen med omedelbar verkan. Ja. Du vet så här, det är dags nu, säger nytillträdde, du vet, nöjeschefen på SVT, Johan Renck, från sitt brownstone i Brooklyn.
Där finns allt. Där finns allt. Det är fan.
Nej, men så att jag menar så här, det där är liksom, det är därför jag tror, men då tror jag, när man sen då möts av de här klippen, som är antagligen så här, det finns väl något fint i det också. Vi alla drömmar att höra någon berätta om hur man ska tänka och så vidare. Det är naturligtvis för många, och kanske för en själv ibland också, någonstans liksom får en att liksom stanna kvar i drömmen lite längre, samtidigt som det vore också roligt. Man gillar ju också alltid bara en historia som är liksom att det har varit jobbigt för någon, även om någon som har lyckats ändå berätta lite mer om hur lång tid det tog innan den slog igenom. Jag tror vi pratade någon gång väl om John Hamm, som var ganska naken kring det där, att liksom,
han spelade Don Draper i Mad Men bland annat. Ja,
men han var ju bartender till han var 45, ja, mer eller mindre, eller något i den stilen liksom. Och, så här, ja, men, och det gäller man ännu mer. Men man skulle ju vilja, man vill ju höra.
Jag hörde, för, apropå det, en riktigt otrolig historia om Adam Sandler.
Jag sa det, att en kompis till mig dejtade John Hamm. Och så gick de hem dit och så drack de drinkar ur Mad Men-muggar hemma hos John.
Okej, ja.
I starkt.
Mörkt, ja. Och ljust, ja. Men Adam Sandler, apropå att jobba länge och slå igenom sent, så hörde jag en historia om Adam Sandler, skådespelaren då, som han blev känd.
Väldigt nära vän till Johan Renck, cirkelslutning.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Tajta. Han är otrolig också i filmen Uncut Gems, som gjordes för några år sedan, av de här Safdie Brothers eller vad det heter. Jättebra. Men han gick någon skådesutbildning i sina unga år, alltså före Saturday Night Live, som han ändå var med i ganska ung då. Men då tog hans lärare ut honom. Jag skulle vilja bjuda dig på en öl, Adam, sa han. Okej. Okay. Och så går de ut och tar dem en öl. Och så säger den här skådisläraren till honom då, så här är det, jag gör inte så här så ofta, för jag vill liksom inte vara negativ och folk måste få göra sitt. Men jag tror verkligen inte att du borde satsa på det här. Jag tror inte att du har det som krävs för att slå igenom som skådis. Och jag är ledsen att säga det. Men det är verkligen, om du vill höra min ärliga...
Perfekt historia att berätta för Adam Sandler.
Om du vill höra min ärliga åsikt, säger läraren, då tycker jag att du borde lägga ner.
Sen, uppenbarligen gör han ju inte det. Han slår igenom, blir väldigt, väldigt stor. 7, 8, 9, 10 år senare kanske är Adam Sandler ute i Los Angeles. Det kanske är Grammys eller någonting. Det är en stor fest på gång. Han är där med ett stort entourage, David Spade, Chris Rock kanske, alla hans kända coola kompisar. Och i en hotellreception ser han då den här läraren. Och läraren ser lite blygt på honom. Han vet ju mycket väl att det är Adam Sandler och att de har träffats tidigare och sådär. Så att han hejar lite blygt och Adam Sandler vänder sig om till sina kompisar. Och vet vad han säger då?
Nej.
Då säger han: det här är den enda läraren som har bjudit mig på en öl. Och så sket han i och berätta. Det var ju öppet mål för att han skulle säga: den här jäveln trodde inte på mig och titta på mig nu. Sen har ju den här historien sipprat fram ändå ju, att det var så här det gick till. Men det är ändå jävligt snyggt att skita i det öppna målet, att pissa på den här stackars läraren och istället bara: nej, han är den enda som har bjudit mig på en öl. Den enda läraren. Jag älskar Adam Sandler när jag hör det.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressmann och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljus linjekostym, kan jag tycka, omfamnar våren och den där nalkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2 men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på nico.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast. Återvinningen. Vi är denna vecka sponsrade av Finnair som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Mm. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Jag sitter här liksom när regnet öser ner i Los Angeles och när det gör det och har gjort det liksom nästan 2 veckor så blir man deprimerad, vilket är bedrövligt med tanke på vilken verklighet du och alla andra svenskar har levt i så jävla länge.
Tack.
Men så ser man då liksom, du vet, nyttigt känner jag. Jag känner det är rätt att slukas upp av de här ögonblicken. Nu har det varit Oscars-tid. Jag tittar fan nästan aldrig på galorna längre, men man ser ju liksom klipp från dem. Men det är så lätt att slukas upp av hur bra det är. Vi pratar om Cuba Gooding Juniors tal, som även om det var skrivet var något annat, eftersom det var, man har inte sett den genren.
Energiskt.
Nej, men när man ser det där med du vet, Denzel Washington, så blir man liksom galen och det jag också får.
Vänta nu, varför blir du galen då? För att det är,
men för att jag bara känner så här, dels tycker jag det är så jävla lätt för människor som har lyckats att stå och ge.
Kan vi gör så här, vi låter våra underbara klippare David med lägga in åtminstone liksom 10-12 sekunder av det här. Jag har inte ens sett det här talet, så jag vill också höra.
So never give up. Without commitment you'll never start, but more importantly without consistency you'll never finish. It's not easy. Who are easy, there'd be no Denzel Washington. So, keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8,
Keep moving, keep growing, keep learning. See you at work.
Jag vet inte, det är någonting i det där som är liksom så här. Och visst, han talar ju också som afroamerikan. Naturligtvis kanske, liksom, finns det en relevans i det där. Men lik förbannat att liksom skriva liksom några perfekta rader som, du vet, som folk ska ta till sig när man är liksom kanske en av världens fem mest respekterade skådespelare.
Ja, verkligen.
Det är liksom så här,
måste
det är
någonting... ett helt auditorium där inne som tänker, ja, här är vi alla vi som vågar följa våra drömmar. Det sitter ju också miljoner och miljoner människor som har följt sina drömmar som det inte hände någonting för, och de pratas det väldigt lite om ju. Jag har tänkt på det, alltså, just det du säger om den här typen av efterlevnad för de här situationerna. Det är lite Frozen Man över det, för ibland är det ju inte Anthony Bourdains fel att hans intervjusvar blir inspirationsföreläsningar på 15 sekunder för att någon har textat det och lagt upp det på Instagram, liksom på olika stories och sådär. Men jag undrar ibland vad det gör med oss, om man ska vara lite sociolog här, nästan Ruben Östlundsk ett kort tag. Det enda, alltså, det, alltså vad är det, kanske 3-4 av 20 klipp som jag ser direkt när jag går in på lilla utforska appen eller utforska delen av Instagram är ju variationer på inspiration. Allt ska vara inspirerande nu, och jag menar, folk har alltid hållit tal som det talet Denzel Washington höll, men nu bryts det ju ner och läggs ut i sociala medier, så det enda vi omges av är inspiration och människor som tror sig kunna inspirera. Jag såg ett litet klipp från, jag ska inte citera honom i onödan, men Alexander Pelleros framgångspodden, han hade då någon slags inspirationsföreläsare som gäst, och jag såg då de första 30 sekunderna av den intervjun.
Han är svag för sådana.
Det är han verkligen. Han gästas då av någon, jag tror att han är inspirationsföreläsare på något, han heter David J.P. Phillips. Jag har inte järnkoll på honom, men så här börjar då i alla fall intervjun.
Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden, ingen mindre än legenden. Här sitter han, ingen mindre än David J.P. Phillips.
Tack Alexander. Oh, jag är så laddad att vara här. Jag grät en skvätt på toaletten innan jag gick in hit.
Gjorde du det? Mm. Wow. Hur kändes det då? Och varför? Vad gick i huvudet?
Ja, det var som jag sa till dig, att kan jag få gå ut bara 5 minuter och prima mig själv? Och så gick jag ut och så repeterade mitt varför, om att jag vill att andra människor ska må bättre. Och så sa jag så här till mig själv, att om inte du och jag, om inte jag levererar det människor vill höra nu, så kommer du kunna påverka hundratusentals, kanske miljontals liv på ett inte önskvärt sätt. Säger vi rätt saker så kan vi förflytta människor under det här samtalet. Och då grät jag, för jag insåg kraften i det. Så att, ja, det var häftigt. En underbar känsla.
Det är fint att du delar med dig.
Alltså, vilket jävla Jesuskomplex han har ändå. Att gå runt i tillvaron och tänka att vad jag säger kan liksom få miljontals människor att, liksom, att byta riktning till det bättre i livet. Alltså, det är helt sinnigt.
Ja, men det intressanta här någonstans, och det är samtidigt kanske observerande, att han sitter ju där, den här svenska personen då, i den relativt lilla kanalen om man jämför med Denzel Washington som står på Oscarsgalan, och han, inte ens hans tal påverkar ju miljoner egentligen. Det är ju bara underhållning.
Jag tror inte ens att Denzel Washington kanske han liksom tänker inte, han har inte de storslagna tankarna om sig själv ens en gång. Det här är liksom, det här toppar ju det på något sätt. Ja.
Nej, det är klart att det här toppar det, för det är så ett mycket mindre sammanhang. Men det här är en produkt av vår tid ändå. Det här är så, vi har inspiration överallt. Om jag går en promenad på stan i Stockholm och ser planscher på elskåp som ett, liksom ett annat slags socialt medium. Det är liksom 4 planscher av 5 handlar ju om olika typer av inspirationsföreläsningar. Det är liksom överallt. Och det är, jag undrar vad det är. Alla tror att det de har att säga är så jävla inspirerande. Det är så jävla... fängslande.
Ja, men det blir också ett samhälle där man liksom ständigt då hamrar in till sig själv kanske att mitt liv kan bli bättre. Det är liksom aldrig så här, det här är bra, utan det går ju ut på så liksom vänder du skutan i princip. Och även om man själv kan vara cynisk, liksom ha en cynisk inställning till det där, så är det klart att man liksom till slut blir liksom påverkad av det där. Hur är det en skillnad på den här mannen och på den cell någonstans? För det handlar ju liksom mer om så här, vill du åstadkomma det här så kan du göra det där, fortsätt drömma. Det är lite någonting annat kan jag tänka mig ändå som han liksom sysslar med. Du bara du gör dina egna val, etc, etc, etc. Jag menar med att jag känner att jag inte mår bra, exakt som du kanske antyder med den här, när jag ser det där av den cell, och att jag måste verkligen liksom fortsätta att underhålla sidan av mig själv där jag hellre liksom lyssnar till folk som säger obegripliga saker eller saker, ja, som åtminstone överraskar mig, även om de säger det bara i en dröm i mitt huvud, som, ja, när det handlar om Johan Reck.
Ja, men det är så här, det är roligare att liksom badda in sig i fantasin om att Johan Renck uppmanar folk att träna bakis. Eller till och med kanske, när jag får lite distans i det här, att jag står med ett straight face och försöker vara någon slags nestor inför en dansk tv-producent och pratar om att liksom vi jobbar väldigt mycket ass to mouth på vår relation. Det är åtminstone makes no sense. Det är som, du vet, någon gammal Brian Ferry-låt eller vad det är, en film med Talking Heads. Stop Making Sense heter den. Jag lyssnar inte speciellt mycket på dem, jag har ingen koll på dem.
Det är fy fan vad
men
det är
titeln,
sant.
Stop Making Sense. Sluta vara vettig och rådgivande och inspirerande. Ge mig någonting annat och därmed inspirera mig. Inspirera mig inte genom platityder och självklarheter. Inspirera mig med sånt jag inte förstår.
Jag tror också, tro inte att du kan inspirera folk. Redan där gör man ju någonstans fel. Det är ju ett problem. Mm. När, du vet, alla dessa, man har ju själv varit där och nosat när man har haft, liksom du och jag har haft några jävla helt värdelösa föreläsningar. Där vi ändå har satt oss på den här hästen. Hög som djävulen, där vi tror att man kan inspirera folk.
Ja.
Man kanske kan inspirera folk på vissa sätt, men det är någonting så grundläggande fel i att man tror att man kan berätta för en människa om lite så här får du ett bättre liv. Gör som jag.
Det är... men jag vill tro att jag hellre inspirerar människor genom att felaktigt och säga, använda uttrycket ass to mouth med en dansk tv-producent än. Ja.
Ja, men det gör du. Någonstans gör du det. Eller så här, det är en lång kamp, men den kommer kanske vinnas. Till sist, det är så här, det finns någonting inverterat här. Det vill säga att det blir
paradoxalt.
Ja, det snurrar i huvudet på mig lite grann. För det är klart att när jag säger och du säger att man vill inspirera på det här sättet, och sen förklarar man hur man skulle kunna göra
det.
Nej,
det säger vi inte. Vi säger inte att vi vill inspirera på det här sättet. Vi säger att vi vill inspireras på det här sättet.
Ja, det är sant.
Då är vi oskyldiga. Vi sätter oss inte på någon häst där vi säger så här gör vi och så här bör man göra. Jag vill bara bli inspirerad av människor som inte försöker inspirera mig. Sluta försöka inspirera mig, för ni, ja.
Ja, men, okay, ja, men precis. Ja, men, och det är verkligen sanning. För det var det jag menade. Jag bara kände att jag började få nog i veckan. När för mycket av det här liksom, den här typen av liksom tal eller du vet, ikoniska ögonblick. Jag tror att det är i längden, tror jag, folk blir deprimerade av det där, snarare än inspirerade. Och jag vill säga, jag vet inte, för jag kan inte, som sagt, jag kan ju vara lite cynisk, lycklig över att jag blir cynisk kring detta. Kanske nyttigt att man till och med bryr sig, inte bara liksom förhåller sig helt liksom,
ja, men det får återverkningar på oss på något sätt, det här, tror jag. Någon kommer att göra en sociologisk studie om 10 år, var liksom 2023 och den här eran just nu, med all den inspiration vi då, citattecken inspiration, hälldes över oss. Vad gjorde den med oss? Vad innebär det här om man är liksom 19-20 och ska ut i arbetslivet? Tänker man då, jag borde skita i att gå den hårda vägen, allt jag behöver är liksom lite sköna citat av den här liksom föreläsaren, eller ska jag gå den här utbildningen på 4 år istället?
Ja, men då, ibland kan det kan det finnas något positivt i det ibland, bara man inte helt förlorar sig själv i det. För att vara en fritänkande individ som går sin egen väg, hittar inspiration på liksom oväntade platser, det är också, man kan inte säga att det är lätt, men det är snarare det man önskar att någon skulle inspirera till mycket mer. Det kan väl finnas drag av det här, var tänkfritt, du äger din tanke och tid och så vidare, men det, ibland känner jag att liksom, det skulle liksom, det skulle vara liksom förbjudas. Det är en av de grejerna som liksom Johan Renck, om han skulle bli statsminister, direkt skulle skrota.
Ja.
Det är liksom, från och med nu är det förbjudet i Sverige att hålla liksom inspirationstal. Så alla såna där, ja, liksom, vad fan de nu är för folk, vad de kallas, är de inspirationstalare eller vad fan heter de? De är väl
inspirationsföreläsare.
Ja, tyvärr alla inspirationsföreläsare, om ni, så här, jag är stenhård, säger Johan Renck. Om det är så att jag hör att ni gör det här, då åker ni in 10 år i fängelse. Det är punkt slut. Det här är förbjudet. Har du kommit ur bakfyllan lite grann?
Jag känner mig mycket piggare nu. Och jag visste att det skulle bli så här. Jag hade jag varit på gymmet hade jag kunnat segna ner. Men det här mentala gymmet som den här stunden är för mig, det är...
Tänk om jag fanns på en hylla på Walgreens. Bara satt där,
ja,
och säger,
behöver inga bakispelare. Här sitter jag och pratar med mig i 50 minuter. Så kommer molnen att lätta. Ja, men nu känner jag mig på nytt född. Jag hade det på känn. Och jag är jävligt glad över att jag är här nu. Maila oss gärna till podcast@podff.com. Vi tycker mycket om att höra från er. Går vi ut med James James Taylors Frozen Man eller går vi ut med Shania Twain's You're Still the One? Du får välja.
Ah, kör på Shania Twain. Det är fan en jävla fin låt alltså.
Underbar. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra så länge. Hej
då. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.